Guds frid, Isabella och Maria.
Guds frid. Guds frid.
För någon vecka sedan så var vi på kvinnokväll. Där temat var utmattning, som vi ska prata om idag. Och där startade föreläsaren med att visa en bild av en vågskål. Och på den bilden så vägde vågskålen riktigt jämnt. Det var balans mellan belastning och resurser. Men så är det ju sällan i verkligheten. Och just den här obalansen kan ju i långa loppet leda i värsta fall till utmattning, som är ganska vanligt idag. Och det här tillståndet har du, Maria, fått pröva på. Och det ska du få berätta mer om i det här avsnittet. Men vill du till först presentera dig? Jag känner dig inte alls. Jag har inte sett dig förr.
Nej, jag heter Maria Fagerud och bor i Sandsund och är gift med Kim.
Jag har två Marior idag nu, så vi får säga med efternamnet.
Eller andra namn, men jag tycker inte om mitt andra namn, så det får ni inte kalla mig.
Okej, vad heter du?
Margareta. Men kanske Maggi, det brukar de ju kalla mig. Ni kan säga Maggi åt mig idag.
Ja.
Fast det känns som konstigt.
Ja.
Du är nog Maria för mig. Men Maria Fagerud, du har ju erfarenhet nu av att gå in i den berömda väggen, som man brukar säga. Kan du berätta lite om din historia så här? Hur länge sedan är det?
1999 så blev jag utbränd. Så är 20 år sedan.
Ser du bara. Så du har ju faktiskt nog distans.
Ja, jag måste tänka efter riktigt. Så jag har varit bra med den här månaden att fundera igenom alla de här symptomen och så här.
Kan du berätta lite vad som hände före i ditt liv som ledde fram till den här utmattningen?
Jo, jag hade svårt att säga nej. Så det är en sak som jag har lärt mig. Och så ville jag vara en snäll flicka. Och om jag blev sårad eller arg, så jag släppte ju inte ut det. Utan jag får ju inåt. Så här är nog orsaken. Att inte släppa ut känslorna. Att inte sätta gränser. Att stopp hit men inte längre.
Just på den här föreläsningen så gjorde hon lite skillnad på yttre faktorer som kan leda till utmattning och inre faktorer. Och då du säger så där, så skulle ju nästan säga då att det var mer som inre faktorer, det där att du stängde in dig och ville liksom vara till lags och så här. Men hur såg ditt yttre liv ut den där tiden?
Jag studerade till textillärare i Umeå. Men jag hade ju aldrig tänkt bli till lärare, utan det valde jag för att det var på samma ort som min pojkvän studerade.
Okej. Vad var dina symptom? När märkte du att nu har du kommit till stopp?
Alltså, jag får på en resa då. Jag tog ett felaktigt beslut och så får jag själv på en resa till London. Jag var så intresserad av design så jag skulle visa upp min portfölj då till några där då. Men det hände så väldigt mycket där på 2 veckor som jag var där. Så efter den resan var jag inte mig själv någon mer.
Okej. På ett bra sätt eller ett dåligt sätt?
Riktigt dåligt sätt.
Okej.
För att jag träffade aldrig de här som jag hade bestämt träff med.
Okej.
Så jag började jobba då på något hotell. Men så började jag jobb. Efter bara någon dag. Och där blev jag mobbad på det jobbet. Och sen när jag var på stan så där bara Det var ju jättemycket folk. Så var det en kar som började prata med mig och fråga om jag ville bli eskortflicka.
Mm.
Och det visste jag inte vad det var.
Mm.
Men jag var inte intresserad. Så det gick bra.
Mm.
Men sen så träffade jag en till kar. Och han ville att jag skulle bli tv-hallå.
Mm.
Men jag var ju inte alls i form för någonting sånt där. Så hade jag ju tappat hoppet med min stora dröm att bli designer då.
Du sa ju förr att du gjorde ett dåligt beslut. Tänker du att hela den där resan var det dåliga beslutet? Att där valde du en väg som du lika gärna skulle kunna vara utan?
Absolut.
Ja. Var du troende vid den här tidpunkten?
Jag hade nog någon barn att tro.
Mm.
Ja. Men jag var inte som aktiv på något sätt. Jag kunde gå i kyrkan någon gång.
Okej. Mm.
Men.
Mm. Men blev det så att dina drömmar krossades på något vis? Att du blev riktigt som...
Ja.
Tappade tilltron till framtiden och till ditt yrke och kanske till dig själv. Och blev det som riktigt ett bakslag?
Exakt. Mm. Precis så.
Mm.
Allt det jag hade drömt om, det försvann på en gång.
Hur länge var du i London?
2 veckor.
Mm. Så det var nog kort tid och ändå hände det sådär.
Ja, och jag är sådär högkänslig person så allt det här som hände. Och det att jag hade ont i magen hela tiden. Så jag var ju inte riktigt bra i skick.
Mm.
Så jag var som svag helt enkelt. Mm.
Men vad gjorde du då du kom hem? Du kom till Umeå tillbaks då efter den där resan.
Mm.
Tog du kontakt då med någon som kunde hjälpa dig eller orkade du gå tillbaka till studierna eller hade du färdigstuderat då?
Jag blev färdig 2000 men då gick jag till en läkare och så skickade han mig till en terapeut.
Mm.
Jag ska ha fått prata bara med den där läkaren och det tror jag så här i efterhand att det ska ha varit jättebra. Men jag får till den där terapeuten och vi klickade inte alls.
Mm.
Så det blev inte någonting. Jag kände bara hur misslyckad och dålig jag var.
Okay.
När jag kom därifrån. Så.
Mm. Ja, det är nog viktigt att du känner förtroende för den som du ska prata med.
Ja. Sen har jag nog gått till andra också. Men så började jag gå på en diet. Och det var några år efteråt. Och... Då började jag kunna tänka. För jag var utan näring. Och när man inte har någon näring så...
Mm.
Hjärnan fungerar inte. Så jag minns att jag tänkte att... Oj, jag kan tänka nu.
Mm.
Oj, är det så här att vara frisk i magen?
Mm. Så du hade ju samtidigt också en fysisk liksom, åkomma.
Ja.
Mm.
Ja.
När du ser nu tillbaks, var det någon form av ätstörning som du hade samtidigt som din utmattning?
Nej, utan det var att jag kunde inte äta. Alltså, man kan ju bygga upp sin mage då. Men jag visste inte hur man gjorde, så jag åt bara sådär som jag brukar göra. Och så blev det bara värre och värre. Och till sist kunde jag inte äta någonting.
Mm.
Så... Men det var ingen ätstörning.
Nej.
Sen om vi tänker ännu på de här orsakerna till att man kan bli utmattad så finns det ju en ganska lång rad med orsaker som vi också fick ta del av under föreläsningen.
Ja, så är det.
Och det här, du känner säkert igen några av de här sakerna.
Mm.
Just med att man kanske har för stor arbetsbörda, man kan inte säga nej. Det nämnde du ju.
Ja.
Och just det här med att det är en otydlig arbetsfördelning.
Mm.
Det kan ju vara ganska vanligt ute på arbetsplatserna också.
Mm. Ja.
Och det här att man känner att man har för små påverkningsmöjligheter.
Mm.
Att man vill kanske mera men man känner att
känner
man
sig inte... låst i sin situation.
Mm. Mm.
Och just det här att man kanske har ett svagt socialt stöd.
Mm.
Är det säkert många som upplever.
Mm.
Och upplevda orättvisor. Det kanske du också kände an när du for till London och du inte fick kontakt med dem som du hade förväntat dig att det var orättvist och du tappade tilltron.
Jag sökte i Bibeln faktiskt efter lite olika bibelord och då kom jag på ett intressant bibelord i klagovisorna.
Ja.
Och det är det här från 3 kapitlet, vers 49, där det står att mitt öga flödar utan uppehåll. Det får ingen vila förrän Herren blickar ner från himlen och ser. Och när jag läste det där så tänkte jag att det där kan vara en orsak till utmattning.
Mm.
Det kan handla om kontrollbehov. Du måste hela tiden liksom se dig omkring, vara på din vakt. Du kan inte slappna av och ni vet, med ögonen som far och liksom tar in hela tiden omgivningen.
Och kanske känner av känslor.
Ja.
Andra människors känslor.
Inno det också, ja, precis. Men så tänkte jag ju också att det här med ögat och dagens utmaningar med skärm. Att där skulle man också säkert kunna dra lite paralleller.
Ja.
Att det här att ögat blir ju aldrig mätt.
Nej.
Det är ju så.
Nej.
För den här en blickar ner från himlen. Så. Ja. Så får ögonen vila.
Mm.
Och så tänker jag att orsaker som jag har känt igen i mitt liv är ju att det inte finns utrymme.
Okay.
Att du känner dig trängd från olika håll. Och då kan det ju ha till exempel att göra med arbete. Det kan vara att du har en ekonomisk situation som gör att du kan inte sluta jobba. Mm. För du har ett huslån, det går inte.
Mm.
Och det, som jag vet att många kämpar med, nej men nu vill jag göra något annat.
Mm.
Nu skulle jag vilja sakta ner.
Ja.
Men det går inte. Att du känner den här trängda känslan. Mm.
Ja.
Som säkert också kan skapa, skapa trötthet.
Ja, och just det här att är jag tillräckligt bra?
Mm.
Att just där kommer den där prestationsångesten med och lite det här. Att räcker jag till med min kunskap? Och...
Ja.
Och ofta är det ju så att man upplever att man har mycket mera i sin hjärna än man har i praktiken.
Så är det.
Att människor pratar om hur stressade de är, men ska man riktigt konkret skriva ner vad man ska ha gjort och sådär, så är det kanske bara hjärnspöken igen som börjar lite, att det blir som dubbelstress.
Och just det där att skriva ner är ju nog jättebra. För att då får du den där listan, du ser exakt vad behöver du göra.
Mm.
Och då tar du ner det till en konkret nivå. Mm. Så där kommer lite tips här mitt i programmet.
Men idag pratas det ju mycket mer om utmattning än det gjorde då du blev drabbad. Och det är ju bra att vi kan prata mer om det och att det verkligen är vanligt idag att folk drabbas av utmattning. Man är inte alls ensam i båten.
Fick du stöd av din omgivning?
Alltså jag visste inte själv vad det var. Allting var nytt för mig. Och jag fick inte riktigt någon förklaring utifrån heller. Men jag visste att det var posttraumatisk stress. Från den där resan så fick jag... Så jag kunde inte vara bland människor helt enkelt. Jag kunde inte stå i en butikskö fast jag gjorde det. Men jag fick symptom då direkt. Och
vad kunde du få för symptom ute bland folk? Riktigt så här konkret.
Jag blev som rädd. Alltså så rädd så det påverkar min kropp så jag ska behöva få på WC.
Mm.
Och inte finns ju WC överallt.
Nej.
Så det var det enda jag hade ögonen på. Var finns WC här?
Okay, yeah.
Och ska man på ett möte eller någonting så... Inte fick jag nog mycket ut av det, för jag satt och funderade på mitt. Ja.
Mm.
Det är helt onödigt.
Mm.
Men inte kunde jag heller säga att hörni, jag är för dålig i skick, jag måste få hem.
Mm.
Men det skulle jag ha behövt säga.
Ja,
men jag var ju snäll flicka och jag var ju artig och sådär, så att det gick ju inte för sig.
Och så kanske man också har den där känslan att man vill klara det, att man inte... Att nej, jag är inte sjuk, att jag ska som fixa det här.
Mm.
Att acceptera det. Så det tog ju flera år.
Mm.
Inte vill man vara sämre än någon annan.
Kände du skam?
Ja, absolut.
Mm.
Det var hemskt.
Mm.
Men kunde du prata med dina närmaste vänner och familjen om att du var utmattad?
Inte egentligen... Alltså nog med mamma och sådär. Men inte med just någon annan. senare så började jag kunna prata med andra
men,
om,
ja,
om
men det. Ganska jobbigt att hålla upp en fasad också. Att man ska försöka att allting verkar bra och så är det inte så bra.
Jo, men jag tror nog att folk märkte det. Men man måste ju själv acceptera det förrän man börjar prata om det på något vis.
Har du erfarenhet just av det här som de brukar prata om, att hjärnan vill lägga av, att de här kognitiva funktionerna som minne, koncentration och uppmärksamhet, att de försvagas?
Ja, jag märkte när jag läste tidningen så försvann några ord eller jag missförstod. Eller jag märkte tydligt att jag läste inte rätt.
Tänkte du någon gång att du har något värre fel? Att du säkert är riktigt allvarligt sjuk.
Alltså jag oroade mig, men inte precis att jag skulle ha någon så svår sjukdom. Nej. Någon dödlig sjukdom, det trodde jag aldrig. Senare, och det här var flera år senare, så gick jag en kurs på distans. Men emellan så glömde jag bort att jag studerade. Så jag var helt fri från studier.
Fast du egentligen studerade.
Ja.
Vad intressant.
Men vad då under den här tiden, har du någon gång varit som längre arbetsoförmögen?
Ja, man kan nog säga det. Sen, jag jobbade ju som textillärare då från 2000 till 2004.
Ja.
Men sen så, då hade jag gift mig med den här pojkvännen. Mm. Men då skilde vi oss. Och så får jag hem och bodde med mamma och pappa ett år.
Så det var nog en form av livskris där säkert också.
Ja.
Att det var mycket som hände. Och...
Ja, så det tog ju som 4-5 år innan jag som accepterade att nu är det nog stopp. Så då var det faktiskt stopp. Och då låg jag ju bara i sängen. Men till sist så... Jag pratade om allt det här då så mycket med mamma. Så hon var min terapeut under den här tiden. Det spelar inte någon roll egentligen, bara det är någon som kan lyssna och orkar lyssna. Så bara man får det ur sig på något sätt. Och under den här tiden så jag var riktigt nära Gud. Så det var en bra tid, men väldigt jobbigt att jag skulle aldrig säga åt någon att flytta tillbaka hem.
Nej, det
sätter jag. Det är inte så bra. Men
då kanske du behövde det. Att bli omhändertagen och få vila ut.
Ja.
För den här tröttheten som kommer i samband med en utmattning, den är väl inte så vanlig heller. Jag har åtminstone hört att människor har berättat, de som har varit utmattade, att fast de har kunnat sova många timmar så är de lika trötta när de vaknar.
Ja.
Att har du upplevt den här enorma tröttheten?
Ja, alltså det här första halvåret som jag bodde med mamma och pappa så inte har jag så mycket minnen av det utan men sen så inredde jag ett rum till ateljé då och så målade jag där. Och det blev så intensivt så jag var där varje vaken stund. Och så låg och prisade jag. Och det var riktigt bra.
Just det.
Och det tror jag är viktigt. När man är utmattad att man gör någonting som man som riktigt ger glädje.
Ja, som man tycker att det är roligt. Ja, det kan vara att man är ute och går i skogen. Eller vad man nu...
Ja, mina föräldrar hade kossor. Så jag var i fähuset då någon gång. Och just djur så är jag... De pratar ju inte så mycket om så.
Nej, de lyssnar mest.
Ja, så tänkte jag på en sak. Det var nog en terapiform som jag fick av Gud. Att jag ska ha drama. Så jag hade min mamma då som var åskådare eller åhörare. Och så hade jag... dialog med någon då som jag inte hade kunnat säga saker till då. Så jag sa svaren då. Och det blev riktigt bra. Och jag var så ilsken. Och då märkte jag först att oj, var jag så här?
Precis det, ja. Mm, det ja. Var ett sätt för dig att få ut de här ja. Känslorna som du hade ja. Tryckt undan.
Ja, mm. och det var så bra svar jag fick. Och, oj, oj.
Det var ju intressant.
ja, ja. Mm. Och det var så roligt så jag bara gapskrattade åt det här som jag sa. Mm. För det var så oväntat. Och,
ja.
Mm. Men det var mitt i prick och det var mm. exakt...
Ja, vi stänger nog ofta ut i våra känslor. Vi sätter locket på, mm. på känsloregistret.
Och. Mm.
Och sen då du blir så där trött också så blir du på något sätt så fast i de här tankarna och ditt elände. Det är också ett till bibelord från klagovisorna faktiskt. Jag har varit i klagovisorna ja. Nu. Riktigt. Ja. Mm. Där det stod så här i 3:19 att tänk på mitt elände och min hemlöshet och malörten och giftet och ständigt tänker min själ på det och är bedrövad i mig. Och jag tycker nästan att det passar in när man är i en ja. Sån där situation att det känns som att malört och gift inte det är nu något riktigt vidare,
nej,
det är inte.
Nej.
Sen kan man ju också drabbas av depression i samband med att du blir utmattad. Och just på den här föreläsningen så pratar den här föreläsaren om att det är ändå en skillnad mellan att vara utmattad och att vara mm. deprimerad.
Mm.
Ja. Och att den skillnaden ligger i att du kan vara utmattad och jättetrött utan att du är deprimerad.
Mm.
Och du kan också vara deprimerad och vara jättenedstämd och sakna liksom, livslust.
Mm.
Motivation och inte vara utmattad.
Mm.
Att de behöver inte alls nej, ha med varandra nej. Att göra.
Nej.
Ibland har de ju det.
Mm.
Att de lämnar på den här nedstämdheten då du är så jo. Otroligt trött.
Jo.
Men det är ju sen du blir piggare och får och hitta den där balansen och får vila upp dig som mm. ditt humör också då behöver stiga.
Mm. Mm.
Och då märker man att det handlar inte om depression i alla fall.
Nej.
Var du någonsin deprimerad?
Ja, jag blev deprimerad egentligen när jag tappade hoppet. Alltså i London. Men det gick ju över. Senare vart jag deprimerad. Men då hade jag nycklar att arbeta med. Så jag det var bara en kort tid och så var jag borta.
Och det är ju det som det många gånger ger. Du hamnar inte lika djupt.
Nej.
Du lär dig känna igen
yep.
de här symptomen tidigare. Mm. Och kan liksom lägga in stöd, åtgärder absolut. Snabbare.
Jo.
Jag följer på det här sociala medier med en vi är inte alls bekanta med, men hon lider av utmattning. Yeah. Och är jätteöppen med det. Och alltså jag förundras över hur bra hon tar hand om sig.
Mm.
Alltså... Hon gör exakt som läkaren har sagt att hon ska okay. göra. Hon är ut flera timmar per dag, går långa promenader, äter bra, försöker ladda sina batterier och vilar mycket.
Mm.
Och det där tror jag är jätteviktigt. Att vi kommer oss ut, att vi gör bra saker. Det hjälper in att tillfriskna snabbare.
Jo.
Du berättar ju här för att du bearbetar lite det här undantryckta känslorna via drama. Och så målade du. Och så lovsjöng du.
Ja.
Ska du kunna berätta lite så här riktigt konkret, hur gjorde du det?
Jo, alltså jag målade och så lyssnade jag på en lovsång. Och så skrev jag det här orden i lovsången och så var ju rakt ur Bibeln, vissa saker. Och jag stod nog på knä och jag grät massor. Och ja, jag lovprisa. Sjöng med.
Nu när du nämner det här lovsång så kommer jag att tänka på en saltasalm. Herren är min styrka och min sköld. På honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med sång. Och det här kommer ju ofta upp i saltaren också. Att vi ska lovprisa och tacka Herren med sång.
Mm.
Och det där tycker jag är så härligt att du gjorde. I din ensamhet.
Ja.
Bara lovprisa Herren Mm. Jag är ju ingen sångare, så det gör inte jag på samma sätt. Men jag tycker att det är säkert fint och ger jättestyrka.
Ja, jag var riktigt tacksam.
Mm. Mm. Och att det säkert fyller in med den här Guds friden. Och istället för att man hela tiden tänker på den här utmattningen och hur trött man är. Och nu borde jag ta mig ut och nu borde jag göra det och det och det. Att man istället bara lovprisar Herren och tackar honom för att han är han.
Ja, alltså jag hade frid och glädje egentligen.
Ja.
Mm. Finns det något speciellt bibelord som var extra sådär stärkande för dig under den här perioden?
Mm. Psaltaren 91 och Psaltaren 139. Och så tänkte jag på att han ger oss glädje istället för aska. Mm. Eller sorgens dräkt tar han av oss och ger oss glädje istället.
Mm. Var du någon gång rädd, Maria, att inte bli dig själv igen?
Jag var nog det. Så småningom så blev jag ju som bättre och bättre. Men ändå så hade jag det här grundinställningen var att jag kommer aldrig att bli något bättre.
Mm.
Så var det. Och min tanke var bara att yes, Jesus kommer snart tillbaka. Ja, då kommer jag mig härifrån.
Ja, precis.
det var bara det jag väntade på.
Mm.
Men sen så visade Gud mig ett ställe i Bibeln och jag försökt leta efter det, men jag hittar inte. Att ännu i detta livet så kommer du att få se livets goda.
Mm.
Så då fick jag som nytt hopp.
Mm.
Men sen så började jag få en längtan att fara till Sverige. Och så fick jag frågan bara så där, alltså jag tror att det var Gud som frågat, vart skulle du vilja fara? Och så före så sa jag åt Gud att om jag far dit på ett år så vill jag bli helad. Men då måste jag ha ett jobb. Och det fick jag.
Mm.
Och så var jag där ett år. Och bara efter en månad ungefär så var jag upp till förbön då.
Mm.
Och efter det var jag helad.
Mm.
Då kunde jag vara bland människor utan något symptom.
Mm. Maria, upplever du att din livssyn förändrades efter din utmattning?
Ja, jag tror liksom inte jag är samma människa.
Nej.
Efteråt.
Nej. Var det saker som blir mindre viktiga, andra saker som blir viktiga, på vilket sätt?
Jag vet ju att utan Gud så är jag ingenting. Jag har ingen ork i mig själv.
Mm.
Och det visste jag ju inte före.
Jag kom att tänka på det där bibelordet som också den här föreläsaren tog upp, som är från första Petrus brev. Kapitel 4, vers 11. Där det står så här att om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst ska han tjäna efter den kraft som Gud ger. Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Och jag tyckte att det tilltalade mig jättemycket när hon sa det där, just att alltså, hur ofta springer vi inte i vår egen kraft? Och gör saker och tröttar ut oss.
Ja.
Istället för att hämta kraften, precis som du säger, från kraftens källa som är Herren Jesus Kristus.
Ja. Och nu står vi ju alldeles inför julen och vi längtar ju alla efter en fridfull jul. Kring Jesus barnet i krubban och där vi inte alls känner press och stress från marknaden och marknadskrafterna som tar över allt annat.
Mm.
Och nu dras vi ju ohjälpligt med i alla måsten.
Mm.
Det är ju fest när Jesus föddes och visst ska vi engagera oss lite, men ändå att hitta det där lagom. Mm. Och just den här tanken som Gud har med julen.
Jag har ju valt för ganska många år sedan redan att skala bort till exempel från julbordet. Saker som inte alls behöver finnas med i vårt hem. Och att liksom banta ner själva menyn. Och det är ju ett sätt att göra det. Men samtidigt så kan jag känna igen det där du sa att, att det är ju ändå fest. Och nog uppväger det ju att du har ansträngt dig lite.
Mm.
När man sen sätter sig ner vid ett fint dukat bord, om det är det som är viktigt för dig. Barnen är uppstädade. Man själv är finklädd.
Mm.
Det är lite så här festligare. Men just sådär att hitta den där balansen. Vad säger du, Maria Fagerud?
Nå, man ska ju börja i tid. Och det går inte som jag. Jag skulle baka en kaka, men jag var nära att slänga ut den för det här. Det blev för stressigt.
Ja.
Och vi hade bjudina gäster. Och, ja, så börja i tid.
Mm.
Och sen så kan man ju baka allihop i familjen, kan hjälpas åt.
Åh nej, 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 nej. Det blir stressigt. Ja, jag tänker här också att det handlar inte så mycket om hur mycket vi gör, utan det, med vilket sinnelag vi gör det. Och att blir det ett krav och ett måste som blir negativt, så tror jag Herren också uppmanar oss att sluta med allt.
Mm.
Men sen om vi gläds åt att förbereda Herrens ankomst och så tror jag också så Herren vill att vi ska, vi ska göra det.
Ja.
Och det är ju med allt som vi åtar oss. Ja. Också med församlingsarbete och olika frivillig arbete, att bara det sker med rätt hjärtelag så är det okej.
Okay. Ja.
Men blir det till krav och måsten, om man blir en martyr, så ska man backa.
Ja.
Och jag tänker nog att vi har en stor utmaning här också med julen, att vi jämför oss med varann. Och det här sociala medier spelar ju också spratt med oss, att vi kan se andras idyller och tro att det är det som vi också borde ha.
Ett år så, jag var sjuk i 2 veckor, förkylning.
Mm.
Och så var det på julafton, så sa jag, nepp, nu måste du kyssa mig. Jag skulle ha några julklappar då. Så köpte jag bara sådana billigt. Men mycket, mycket olika julklappar. Och så gömde vi undan de där julklapparna och så hade vi, så vi skulle leta efter dem då. Och vi hade ju som roligt.
Mm.
Men det hade inte kostat just någonting och... Och jag hade ju inte hunnit förbereda inför julen heller, för jag hade varit sjuk.
Mm. Mm.
Ja. Sen kan jag bli lite utmattad av det här pratet inför jul och det här julsnacket. Och vi pratar ju bara om att vi inte ska bli stressade inför jul. Och vi bara fokuserar på hur vi känner oss och hur vi ska känna oss och hur vi borde känna oss. Att det tar lite överhand. Alltså våra känslor kring julen tar överhand kring julens budskap.
Mm. Mm.
Så... Ah, jag vet inte. Hur ska man göra?
Den här sidan Kärlek utan ord på Facebook, så senaste inlägget där handlar ju just om att återinföra Jesus i julfirandet.
Absolut.
Mm.
Så det kanske rör lite vid det där som du sa just.
Mm.
Maria, vilka råd skulle du ge till sådana nu som känner att det svajar under fötterna, och de som känner att de håller på att bli mera trötta och har den här stressen som inte riktigt vill ge vika. Det som jag tänker på är ju den här bibelversen i Matteus 11:28, där Jesus säger: kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Och i perioder där jag har varit mer trött, när folk sa det där, att nej, men alltså läs Bibeln och sök dig som till Jesus. Och, så var det som att, ja men alltså vadå?
Mm. Ja, precis.
Och nu, jag säger ju likadant nu åt människor jag möter, alltså det finns vila i Herren. I Herren, det är han som är liksom svaret på det här nu.
Mm.
Det är där det finns.
Ja.
Nu kan vi ju säga, men det är ju Gud som måste se ner. Absolut. Mitt öga yr kring ända tills Herren ser ner från sin himmel.
Mm. Ja.
Och det gäller ju där också. Jag kan inte ge det åt dem.
Nej, man kan inte. Nej, så är det. Men nej, man kan uppmana.
Men ja, man så kan man.
Upp till var och en om man orkar ta sig tid och söka Herren. Inte det så enkelt.
Nej.
Och inte Bibeln alltid så upplyftande. Och ibland känns det som att vad ska jag läsa? Och...
Alltså, man måste ha någon som ber för en.
Ja.
När man inte orkar själv.
Mm.
Så kan man säga åt några vänner.
Det tror jag är bra.
Ja.
Mm. Och att träffa de där vännerna också är säkert viktigt.
Ja.
Har du några riktigt sådana konkreta råd?
Ja, man kan ju skriva brev. Man kan skriva brev till Gud. Eller så, eller bara skriva dagbok.
Ja, att få nedpräntat sina tankar och känslor. Mm. Det tror jag är viktigt.
Mm. Och så att vara ute i naturen, motionera och kanske svettas till och med.
Få pulsen och...
Ja, och att inte ta så mycket intryck av vad andra gör och hur duktiga de är. Och, utan stänga ner det här sociala medier en tid. Och...
Ja, det tänkte jag just på också. Skulle det vara skäl att man stänger av då?
Mm.
Ja.
Avinstallerar Instagram för en tid eller Facebook eller Twitter eller vad man har.
Mm.
Kanske man ska må bättre.
Mm.
Kanske vi inte klarar av så mycket då just.
Nej. Nej. Det finns nog perioder när du behöver lägga gränser för vad du,
ja,
vad du tar in. Vad du ser på, vad du läser.
Ja.
Mm.
Mera råd är att börja tacka för allt som... Alltså allting känns ju eländigt, men om du har kläder på kroppen, då tacka för det. Eller om du har en säng, tacka för sängen. Tack för din kropp och ditt, där du bor.
Mm.
Maten. Allt sånt där som du ser som är självklart, men man blir som ännu mer tacksam. Och så kommer man på, oj... Nej, tack, jag har en dator. Tack, jag har bil.
Mm.
Tack, tack att det är vinter. Mm. Oj, tack. Nu börjar det bli vår.
Mm.
Ja. Alltså, man kan inte sluta att tacka då. För det, det bara kommer mer och mer.
Mm. Jag tror nog på det där att tacka, faktiskt.
Mm.
Och det kan nog vara motigt i början.
Mm.
Så där som att, men vadå, att som mitt liv suger. Vad finns här att tacka för?
Mm. Ja.
Men att, att börja just med sådana riktigt konkreta saker som...
Ja. Jubla du, dotter Sion. Höj glädjerop, du Israel. Var glad och fröjda dig av allt hjärta, du dotter Jerusalem. Herren har tagit bort straffdomarna från dig. Han har röjt din fiende ur vägen. Herren som bor i dig är Israels konung. Du behöver ej mer frukta något ont. Frukta inte, Sion, låt dig modet falla. Sefania 3:17.
Maria, hur mår du idag?
Jag mår riktigt bra. Jag har en glädje som nog kommer från Gud. Han har gett mig det här istället för det här askan som var. Jag är gift med Kim och han är jättekul.
Okej.
Okay. Så det är han som får dig glad.
Ja.
Vad roligt.
Ja.
Tack för att du ville komma med.
Tack.
Vi önskar dig en välsignad jul.
Tack detsamma.
Mm. Maria, vill du avsluta med en bön?
Ja, det kan vi göra. Kära gode Gud, nu ber vi dig om hjälp att hitta rätt balans i våra liv. Var vårt rättesnöre i alla situationer och lär oss att alltid söka dig och din vägledning allra först. Lär oss särskilja din vilja från andra människors och våra egna krav. Du har en tanke med våra liv. Hjälp oss och styrk oss att fullfölja den. Amen.